Jag har fått i uppdrag att teckna en bakgrund till NELK, men framförallt försöka skissera några tankar om NELKs framtid. På norska lyder ämnet NELK, varför, var till. Jag ska lite utvidga det här ämnet så att jag delar mitt anförande inte i två delar utan i tre delar. Först en kort bakgrundsbeskrivning och så en analys av nuläget och till slut tankar inför framtiden. Jag börjar då med bakgrunden. Och det som har uppfattats som startskottet för de här konferenserna, det är boken Vägen fram, lutherska väckelserörelser i uppbrott. Boken utkom 2001, för 11 år sedan, med bidrag av 7 personer, av vilka några är med på konferensen, bland annat Jan. Och vi utgick i förordet från de inomkyrkliga väckelserörelserna som har präglat våra 4 nordiska länder som har varit aktiva i det här sammanhanget. Och särskilt det faktum att man inom de här rörelserna har börjat ifrågasätta förhållandet till folkkyrkan. Frågan om hur vi skulle komma vidare var brännande för mig personligen. Då jag i juli 1998 utredde ur folkkyrkan i Finland och den församling som jag då hade tillhört i Vasa. Där hade jag döpts och konfirmerats och mina andliga rötter var starkt förankrade där. Under ett kvart sekel hade jag deltagit i kampen mot ett läromässigt sönderfall som accelererade allt snabbare. Den kampen förde jag då den tiden inom Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland. Vid den här tiden upptäckte jag att man förde en motsvarande kamp också i de nordiska länderna. I Danmark hade Mikkel Vigilius tillsammans med några andra gett ut en bok, Missionsfolk och Folkekirke. Och den födde tanken att vi borde få en sådan också på svenska. Så kom vi att hitta några som förenades av nöden för folkkyrkornas tillstånd och i förlängningen också framtiden för de inomkyrkliga organisationerna och som ville, som jag då citerar förordet, bidra till ett fördjupat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen och till att befrämja enheten mellan den splittrade rest av bekännelsetrogna som finns inom den nordiska lutherdomen. Ett av syftemålen var alltså att genom ett fördjupat studium av Guds ord medverka till ett uppvaknande, en väckelse. Hur har det gått? Då kommer jag in på analys av nuläget. Då Mikkel Vigilius för 2 år sedan i Vasa beskrev läget i Danmark hörde vi om en helt annan tendens, en uppvaknande. Han talade om en upprepning av 1960-talets andliga och teologiska upplösning. Nej-sägandet har blivit sällsynt. Också högerflygen öppnar sig för influenser utifrån. Mer eller mindre okritiskt. Några få är varse att ett andligt mörker sänker sig över församlingarna. Det här är på pricken vad jag själv upplever i Finland. Anpassningen till samhällsutvecklingen är skrämmande. Folkkyrkan frågar mer efter att anpassa sig till den förändrade tidsandan efter vad skriften säger. Många som tidigare sagt nej till läroupplösningen har tystnat. Man resignerar. Min mor, salig i åminnelse sedan drygt 11 år, hade ett uttryck som vi brukar skratta åt. När vi samtalade om aktuellt i kyrkliga frågor. Den onde har brått. På mitt modersmål blev det, ha ond har brått. Det är nog en sanning som jag ansluter mig till mer och mer. Ser man tillbaka på det senaste decenniet finns det tillräcklig bevisning. Istället för en ökad enhet mellan den splittrade resten av bekännelsetrogna har vi gång på gång sett en ökad splittring. Vi har sett försök att nå större enhet men de har slagits i spillror. Den onde lyckas ofta otroligt bra med att genomföra sina infernaliska planer. Som en generell beskrivning av nuläget skulle jag därför använda ett par väldigt tråkiga ord. Söndring och motsättningar. Då det gäller organisationer, församlingar och kyrkor som kan vara relevanta att betrakta ur NELK-perspektivet försöker jag fösa samman det spretiga fältet i fyra huvudgrupper. Ni minns att jag också tidigare har försökt lite med fyra hörn på ett sådant där geografisk visuell presentation. Den är lite annorlunda den här. Den här gruppindelningen kommer att vara väsentlig för min framtidsprognos. Och därför måste jag använda en del tid för den. Den första gruppen är väckelserörelser som arbetar i anslutning till folkkyrkorna, men med kritisk inställning. Vi kan helt lämna dem som har positiv inställning. Vi talar om dem som är kritiska. För det andra, protesterande församlingar inom folkkyrkorna, typ missionsprovinsen i Sverige och Finland och valgmenigheter i Norge och Danmark. För det tredje, föreningar och fria församlingar med lågkyrklig profil och med en viss öppenhet. Här finns några församlingar och lågkyrkliga organisationer i Sverige, norska organisationer med anknutna husförsamlingar och några församlingar i Danmark. DELK passar kanske också bäst in här, även om den lågkyrkliga profilen inte, vad jag har kunnat förstå, stämmer in i övrigt. För det fjärde, församlingar och kyrkor med slutet nattvardsbord. Hit hör bekännelsekyrkorna, församlingar som har samma praxis. I den här gruppen finns både kyrkor som varit engagerade i NELK och sådana som inte visat något som helst intresse för NELK. Det finns också sådana som skarpt har kritiserat NELK för unionism. Hur förhåller sig dessa fyra grupper så där schematiskt grupperade då, utan att ge exakta definitioner på vem som hör till vad? Hur förhåller sig de här grupperna till NELKs arbete och syn? Kan NELK vara så brett att alla ryms med? Grupp 1 har inte visat något intresse för NELK. Men den behöver helt klart ett uppvaknande och är därför en målgrupp. För att belysa den här gruppens synsätt tar jag ett exempel från Finland. I svensk Finland, som i kyrkligt avseende är Borgå stift, ett svenskt stift bland de i övrigt finska stiften, har under ett par år anordnats kyrkhelger med en lång rad arrangörer. De har redan blivit en institution med egen webbplats, kyrkhelg.fi. Kanske man kan säga att de motsvarar i viss mån Linköpingsmötena. Som arrangörer för kyrkhelg Nord, det finns både i Nord och Syd Finland, eller i Österbotten och i södra Finland. För kyrkhelg Nord uppges 13 organisationer, en folkkyrkoförsamling, en folkhögskola, ett teologiskt institut, en tidskrift, organisationer som representerar den evangeliska rörelsen, den kyrkliga pietismen, femte väckelsen, lästadianismen och oasrörelsen. Alltså det är vitt skilda organisationer. Sådana som kanske kunde jämföras med den danska högerflygen. Vad är det som förenar? De läromässiga skillnaderna är stora. Det gemensamma är motståndet mot kvinnliga präster och homoäktenskap. Och motståndet förenar den på grund av det trängda läget i folkkyrkan. Jag har inte märkt någon undervisning på det här hållet att dra sig undan folkkyrkans villfarelser och att se till att det finns gudstjänster med ett klart ord och sakrament, Guds ord och sakrament. Istället försvarar man rätten att få vara med och respekteras, att få vara med i ett hörn av folkkyrkan. Alltså i princip samma inställning som biskop Bo Hjertz hade, samexistens. I tidskriften Kristet perspektiv, som också är en av arrangörerna, har man om och om igen argumenterat för att få stå kvar i folkkyrkan. Redaktör är Henrik Beré, en av portalgestalterna för kyrkhelgen. Tyvärr måste jag säga, den här grupperingen är en av de bästa garantierna för att biskoparna ska kunna fortsätta sina heresier. För vad som än sker betyder man sin trohet mot folkkyrkan. Om man har de största massorna. Grupp 2. Missionsprovinsen har varit mer eller mindre aktiv ända sedan nödstart. Men det gäller endast Sverige. Finska Lutherstiftelsen, som i praktiken är detsamma som missionsprovinsen i Finland, deltar varken i kyrkhelgen eller i nälkarbetet i någon nämnvärd utsträckning. Du har frågat, har svaret varit att man prioriterar sitt eget arbete i församlingen. I år har det ändå funnits ett visst intresse på svenskt håll, så vi kunde ha haft representanter, som jag också hade hoppats, med här. Den här gruppen intar en betydligt klarare profil gentemot folkkyrkan än grupp 1. Man hävdar att man representerar den egentliga kyrkan i Sverige och Finland, och därför vägrar man att officiellt erkänna att man utgör ett eget kyrkosamfund. Ändå har, vad jag vet, ett antal utträtt ur kyrkorna, både svenska kyrkan och Finlands folkkyrka. På sikt tvingas den här gruppen att erkänna sin status av ett eget kyrkosamfund. Åt vilket håll kommer man att rikta sitt sökande efter kontakter? Redan nu finns en del samverkan mellan grupp 2 och grupp 3. Åtminstone i form av det nätverk som finns mellan missionsprovinsen, valgmenigheter i Norge, DELK och en del andra organisationer. Det finns problem. Jag nämner bara det som är mest påtagligt, som också kommer att behandlas nu under konferensen. Svårigheten att släppa kravet, ja om man ska säga krav, eller tanken på apostolisk succession som en förutsättning att behålla de romvänliga grupperna, men som en nagel i ögat på de lågkyrkliga. Gentemot grupp 1 verkar det inte att finnas förutsättningar till samverkan, just eftersom man där tar avstånd från sånt som försämrar möjligheterna att åtnjuta folkkyrkans förtroende. Grupp 3. Från den här gruppen har församlingar och lekmannaorganisationer visat ett stort intresse för NELK, åtminstone tidvis. Det finns en tydlig kritik mot den praxis som grupp 4 har önskat införa, nämligen att NELK genomförs som fria konferenser utan gemenskap i bön och gudstjänst. Kan hända är det svårt att förena de här båda. En konsekvent tillämpning av en praxis som grupp 4 förespråkar kan stöta bort folk från den här gruppen. Och frågan är om det inte redan har gjort det i viss utsträckning. Grupp 3 önskar göra allvar av det första syftemålet, att rannsaka skriften för att väcka till insikt om behovet att skrida till åtgärder för att rädda den lilla resten av bekännelsetrohet. Här är man mera pragmatisk än principiell. Tyngdpunkten är ofta på väckelse, inte på läran. Grupp 4 är den grupp dit jag själv har övergått från att tidigare kanske ha närmast representerat grupp 3. Vi betonar att det behövs enhet i tro, lära och bekännelse innan man går in i andlig gemenskap. Här finns det tyvärr mest ledsamheter de senaste åren. En tragisk splittring har skett i Danmark. I Sverige har Lutherska bekännelsekyrkan mist några medlemmar som bildar tre nya stränga församlingar utan kyrkogemenskap åt något håll. Fåfänga försök har gjorts att få till stånd ett organ som hade direkta syftet att nå gemenskap. Jag tänker på Elsin som lades ner officiellt i samband med fjolårets konferens. Men ska man se positiva saker så kan man också notera att fjolårets konferens uppbådade många representanter för kyrkor som inte tidigare hade varit med. Det uttalar verkligen ett intresse. Nya lärosamtal pågår eller är förhoppningsvis i startgroparna. Fast jag har svårt att förstå att det ska vara så trögt. Slutligen då en blick mot framtiden. Vad ska vi tro om de olika gruppernas intresse för NELK framöver? Kan man alls överbrygga de olika ståndpunkter som finns på det grundläggande planet? Det finns två nivåer av förhoppningar, jag återknyter till förordet i den här boken, och som också finns i NELKs grunddokument. Det första är förhoppningar om samarbete. När det gäller möjligheten att hitta förutsättningar för att bedriva evangelisation Eller en väckelseinriktad verksamhet är förutsättningarna närmast obefintliga i grupp 4. Det skulle kräva enighet i läran och där finns klara problem. En grundläggande lärofråga som är den första som vi borde hitta enighet kring är rättfärdiggörelseläran. För att inte tala om många frågor där det kanske i många fall handlar mer om fördomar än om egentliga skillnader. NELK kan inte utgöra en plattform för lärosamtal. Om bekännelsekyrkorna avstår från medverkan i NELK, det är förstås möjligt att delta som observatörer. Då öppnar det möjligheter för de övriga att föra verksamheten mera i riktning mot andlig uppbyggelse. Det skulle dock försvaga NELK avsevärt. Eftersom den samlade teologiska resursen inom bekännelsekyrkorna är betydande. Hur kan det då gå för grupperna 1-3? Det verkar finnas stora svårigheter också mellan grupp 1 och 2. Och här ska jag också nu ta ett exempel från Finland. Och riktigt nära mig själv. I samma kvarter där jag bor och där vår verksamhetslokal Biblion finns firar tre församlingar gudstjänster regelbundet. Ja, det är i Biblion det som tre församlingar firar gudstjänster. Vi har Sankt Johannes församling, Finska bekännelsekyrkan och Finska Lutherstiftelsen. De båda sistnämnda på finska. I samma kvarter finns Finska evangelieföreningens bönhus, Slej. De kan räknas till grupp 1, medan då Lutherstiftelsen enligt min definition hör till grupp 2. Där firar man mässa regelbundet i överenskommelse med Vasa finska församling, alltså i Slejs bönhus. Mellan de här båda grupperna som firar nattvard ungefär samtidigt finns det vattentäta skott som jag bedömer det. Även om det till största delen är folkkyrkomedlemmar i båda fallen. I princip kan de delta i varandras nattvard. De kan gå mellan husen. Jag känner inte till att det skulle finnas några försök att knyta kontakter eller söka samtal mellan dessa grupper. Jag frågar där, skulle NELK vara ett organ för att få sådana grupper att mötas? Jag kan tänka mig att det finns också i de övriga nordiska länderna. Liknande. En svårighet i Finland är naturligtvis att kommunikationen mellan de finsktalande och övriga Norden inte är helt problemfri. Den andra nivån av förhoppningar är förtroendeskapande kontakter. Eftersom det hörde till den ursprungliga målsättningen att befrämja enheten mellan lutheraner vill jag fästa särskild uppmärksamhet vid frågan hur NELK kan öka förståelsen och minska fördomarna mellan olika grupper. Att det finns fördomar som hänger med från gammalt är tyvärr ett faktum. Då vi var samlade i Vasa för 2 år sedan diskuterade vi ganska ingående om NELK ska fungera som en kristen gemenskap med sång och bön, vilket man förväntar sig i alla de andra grupperna, utom grupp 4. Eller om den ska ta hänsyn till de krav som denna grupp ställer på att NELK ska fungera som en traditionell fri konferens. Vi kan fråga oss, är vi beredda att pruta på vårt eget syfte med NELK? Så att vi hittar den minsta gemensamma nämnare för att få största möjliga tillslutning från alla de här 4 grupperna. Eller borde NELK koncentreras till 1 eller 2 av målgrupperna för att ge motivation till mera genomslag i den? Om vi vill söka en minsta gemensamma nämnare kunde den vara att träffas i förtroendeskapande syfte och lyssna till och samtala kring inlägg från ett tämligen brett spektrum av intressenter. Det andra alternativet är att söka en verksamhetsform för evangelisation och väckelse, vilket då utestänger några aktörer, bland annat oss i Sankt Johannes församling. Jag bedömer årets program så att grupp 4 har beaktats något mindre än vid fjolårets konferens. Är det kanske en tillfällighet beroende på arrangörslandet och gruppen eller är det en tendens? Det återstår att fundera på inför kommande konferenser. Min egen förhoppning för NELK vill jag uttrycka så här. Jag möter ofta en kritik mot oss som representerar grupp 4, som dels går ut på att vi räknar oss vara bättre kristna. dels uppfattar oss som att vi inte vill ha någonting att göra med andra kristna. Ibland skymtar det också fram att folk inom bekännelsekyrkorna inte ens anser att man är kristen om man inte är med i rätt kyrka. Det här skapar ett intryck av andligt högmod. Det är viktigt att ta sån kritik på allvar. Men jag hävdar att den också grundar sig på fördomar. Genom att träffa och samtala med andra kan vi lära oss mer om sådana attityder. Förhoppningsvis också rätta till det. Det är också viktigt att lyssna till vad andra parter ger för belägg från studium av skriften och bekännelsen. Det är sådant som brukar höra till de traditionella fria konferenserna. Därför är det min förhoppning att NELK lever kvar och är mån om att lyssna till alla parter. Så att vi också lyssnar till den goda herdens mål att det ska bli en jord och en herde. Det här borde ju också vara det yttersta syftet. Att vi alla som kallar oss bibel- och bekännelsetrogna verkligen skulle ha en lära, en lära, och inte tillåta en blandning av biblisk och obiblisk förkunnelse. Apostelns förmaning i 1 Korintierbrevet 1:10 är en oerhört stark uppfordran också för oss i NELK. Jag förmanar er, mina bröder. Ja, han säger, i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger. Och inte låta stridigheter finnas ibland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening.